För mig är inte karriär att liksom hoppa uppåt på stegen, att bli chef, att få mer ansvar, få fler folk, utan göra mer utvecklande saker och jobba med sånt som jag tycker är kul. Det har varit karriär för mig.
Hej och hjärtligt välkommen till Päronsnacket. Podden där jag, Klara Maria Mach, intervjuar framgångsrika föräldrar om hur de egentligen får ihop allt. Vi päronsnackar om allt från föräldraskap och karriär till balans, men även hur man får livet att fungera. Ja, så nu kickar vi igång. Varmt välkommen! Dagens gäst är Annika Sundin, som är egenföretagare inom hållbar omställning och är green influencer genom det populära Instagramkontot Medveten i stan. I grunden är hon kommunikatör, vilket hon kombinerar med sitt jobb även idag. Hon är mamma till två döttrar och på fritiden så delar Annika sin tid mellan stan och landet. I dagens avsnitt så snackar vi om varför hennes graviditet fick henne att ställa om till en mer hållbar livsstil, hur hennes påverkan är på omgivningen och familjen, vad som egentligen är hållbarhet och att vissa kanske tar det för givet på olika plan. Men hon delar även med sig av sin mentalitet som är go with the flow. Så varmt välkommen till dagens avsnitt! Hej Annika, hjärtligt välkommen till Päronsnacket!
Tack så mycket.
Hur är läget med dig idag?
Det är bra. Jag är lite sådär, just nu sitter jag ju inomhus här. Jag har faktiskt tagit ut mitt hemmakontor utomhus när det är så härligt väder. Så att jag är väldigt sugen faktiskt på att hänga lite ute. Jag tycker det är härligt.
Det får vi göra någon annan gång, tänker jag. Det borde ju kunna gå eller utomhus också.
Ja, why not?
Men jag tänker så här, vi kickar igång med 5 snabba frågor för att ta reda på vem du är. Ordning och reda eller ordning via kaos?
Oj, när jag är själv hemma, då kan det vara kaos. Men så fort det är någon mer här, då är jag... Alltså jag har inte diagnosen OCD, men det är väldigt mycket beteendet åt det hållet.
Okej, gå på kurs eller learning by doing?
Jag är ganska otålig, så att jag vill ju ta reda på saker direkt. Men det är klart, orkar jag vänta på en kurs så ja, absolut.
Sova på saken eller ta snabba beslut?
Ja, som sagt ganska otålig. Jag borde kanske sova på saker ibland. Jag vill gärna liksom direkt gå på pudelns kärna. Så att det hade nog varit smart för mig ibland att sova lite på saker.
Okej. Okay. Semester hemma eller semester utomlands?
Båda två. Absolut, men vi har ett landställe och varför lämna när det är så vackrast i Sverige?
Ja, visst. Träna eller vila i soffan?
Oj, oj, oj. Det vore bra om jag sa träna. Ja. Jag är alltid ute och cyklar och går. Det är ju inte riktigt träning, men jag rör ju på mig väldigt mycket. Det gör jag. Men jag behöver komma igång med min träning. Så att, tyvärr säger jag soffan, men borde säga träning.
Ja, men vad härligt. Men jag tänker, du är ju en green influencer, men du jobbar även som konsult inom hållbarhet och driver även den fina Instagramkontot Medveten i stan. Men om vi bara tar från början, liksom, men hur börjar allt det här inom hållbarhet för dig?
Ja, alltså jag själv vaknade upp när jag var gravid med mitt första barn. Det var 2008. Och då började jag min egen omställning. Innan dess, jag är 70-talist och hade festat på rätt bra, kan man säga, som de flesta 70-talister har gjort och även många i generationer efter mig. Men som sagt, jag vaknade upp när jag var gravid och började ställa om område för område. Men det var väl först efter några år som jag kände att jag vill även jobba med de här frågorna.
Men hur var det liksom som gjorde att graviditeten, var det bara på något sätt bara att du... Liksom att du var gravid som var grejen? Eller vad var det som gjorde då liksom att den här graviditeten fick dig att öppna upp ögonen?
Ja, men om man jämför graviditet 1 och graviditet 2, och jag tror att många känner igen sig i det här, så var det väldigt mycket att läsa på och googla och ta reda på en massa saker. läsa vecka för vecka vad som hände med fostret och sådär. Och då, ja, då liksom var det ju bara helt uppenbart att hur vi lever påverkar fostret redan i magen. Både vad jag äter, men också vad som finns runt omkring oss i luften. Så att tillser det mat, krämer, tvättmedel och ja, överhuvudtaget kemikalier och utsläpp liksom.
Men det här är ju lite roligt, för att du har ju berättat för mig att du hade ju egentligen inte tänkt att skaffa barn.
Nej, det är helt sant.
Vad gjorde
jag var
du?
Ganska, ja, vad var det som gjorde det egentligen? Det var väl den där berömda klockan då kanske.
Ja, ja.
Min mamma var 36 när hon fick mig. Och jag tyckte att hon var gammal. Nu tycker jag inte riktigt det idag, för jag var inte så mycket yngre när jag fick mitt första barn. Men jag vet inte, vi hade det ganska nice, jag och min man. Vi träffades när vi var 17 och det var liksom inte läge då ju att tänka på barn. Och sen blev det inte läge att tänka på barn heller, utan vi började jobba och fick karriärer och ja, fokus. Jag umgicks mycket med folk som inte heller hade barn. Men sen så helt plötsligt så kom väl den där känslan om att ja, men jag vill nog ändå ha barn. Då vågade jag nog inte riktigt lita på att det faktiskt skulle gå heller. Så då tror jag att jag fortsatte i den här liksom, ja, men jag var ju lite äldre, eller äldre inom situationstecken. Jag var väl lite orolig att det inte skulle gå. Så då intalade jag mig själv att jag inte ville ha heller, fast att jag egentligen ville. Och det var ju också så att det var väldigt, väldigt många, så kan man ju säga, som alltid frågade, när ska ni ha barn? Och det störde mig lite grann faktiskt.
Men var det också så för att du hade pratat om att du inte ville barn, eller ni hade liksom inte pratat om det i din umgängeskrets? Eller var kom frågorna ifrån liksom?
Nej, men det var väl liksom att vi var så unga och sen så köpte vi hus och vi gifte oss. Och då blir liksom nästa fråga, när kommer barnen? Och jag blev så trött på det där, så då blev det någon slags, nej men jag ska inte ha barn. Jag ska visa min son att jag kan göra någonting annat.
Ja, alltså, ja, visst.
Ni ska inte lägga er i vad jag ska göra.
Ja. Men jag tror att det är ganska vanligt på något sätt att, eller jag vet inte, jag har ju, förut så var jag sån här, innan jag själv skaffade barn, så var jag sån här som frågade mer för att så här, på något sätt är det en grej som man gör. Men sen så när man själv...
Det är väl en norm?
Ja, precis. Men sen så när man själv började skaffa barn och märker att det kanske inte är så enkelt att skaffa barn. Och det kommer missfall och det kommer grejer. Och då att få den här frågan när man är under ett missfall eller liksom pågick. Och man får den här frågan, det är typ det värsta som kunde hända mig. I form av att så här, nu hade jag sagt det uppe till så många. Men efter det så jag ställer inte den frågan längre. Alltså för jag vet ju inte vad man kan bakom på något sätt så här, går igenom eller tänker eller tycker eller...
Man blir ju vis av erfarenhet efter en tid. Liksom. Man frågar inte folk om de är gravida, man frågar inte folk om de vill bli gravida. Men det är kanske sånt som man upptäcker när man väl har fått en erfarenhet.
Ja, men när man är på andra sidan liksom.
Ja, men exakt.
Men om jag tänker bara tillbaks då till ditt liv innan barn och ditt liv nu efter barn. Hur har du blivit annorlunda som mamma eller som företagare?
Ja, alltså hela mitt liv har jag ju ställt om vad gäller hållbarhet. Och det började sagt när jag var gravid. Så att jag lever ju i princip, ja, jag ska inte säga att jag lever helt annorlunda. För jag lever på samma sätt, bara att jag liksom har tweakat en massa saker.
Ja.
Men det är klart, jag hade ju en bild av... Hur, jag menar det här berömda förlossningsbrevet man skulle skriva. Jag hade ju någon bild av att liksom jag skulle vara ute och festa precis som jag gjorde innan. Och ungen skulle följa med liksom och ligga under något bord. Och jag skulle komma i mina kläder. Och alltså bara såna här liksom praktiska saker. Ett av det hände kan man väl säga. Jag fick inte det barnet som jag trodde, föreställde mig.
Nej.
Att det skulle bli liksom, som skulle sova. Och, ja. Så att. Allt har väl egentligen ändrats. Och även hur jag ser på andra som har barn innan. På tal om att jag inte ville ha barn. Jag tyckte att barn var jobbiga och andra som hade barn var jobbiga. Ja, men det var hemma och det skulle vabbas och det skulle... Ja, jag tyckte att det var problem liksom.
Ja.
Och nu har jag nog... Ja, jag vänt upp och ner även på de tankarna.
Men vad jobbade du med innan barn då?
Min bakgrund är inom kommunikation och projektledning kan man väl säga. Och då är ju inte steget så långt till det som jag gör nu, nämligen förändringsledning väldigt mycket. Och driva, ja, men hållbar förändring. Så att hållbarhet är ju det som jag har adderat, men allting jag gör idag bygger ju fortfarande på kommunikation. Så att det är liksom det som är grunden till alltihopa.
Mm. Men har du, vad heter det, fått med dig liksom din man och dina vänner i dina tankebanor? För jag menar, du pratar ju väldigt mycket på just sociala medier, så här, hur man ska tänka, och du ger tips, och du ger tips på butiker och liksom loppisar. Det är ju ganska mycket du delar med dig av. Men känner du dig att du fick med dig din närmsta krets, eller är du lite ensam på det?
Det är nog lite blandat, och det där måste jag ju förhålla mig till på något sätt. För att det var som någon sa, men om en vän till dig röker och du inte röker, och du inser att det är väldigt dåligt att röka, så tar du ju inte liksom en clinch-diskussion med den personen. Sen är det ju å andra sidan så att rökning påverkar ju bara en person, men om vi lever ohållbart så påverkar ju det flera personer. Rökning i sig påverkar fler med passiv rökning och så vidare, men, ja, men det blir ju en mycket större fråga om vi pratar om klimat och miljö. Men att jag ska gå in och liksom peka finger åt folk, det kommer ju inte hjälpa. Men det där är ju ett förhållnings... Det är ju svårt ibland. För att jag kan ju ha min tro på, ja, men hur vi borde leva, eller vad ska jag säga. Sen kommer den säkert att ändra sig efterhand, eftersom att hållbar utveckling handlar just om utveckling. Mm. Men ja, men om folk har hängt på... Ja, men jag kan också säga att folk i min närhet kommer ju inte undan... Liksom.
Nej.
Jag lever ju i det här, så att ja, det är ju mitt kall och största intresse. Men det är ju inte alltid jag får medhåll eller förändring för den delen. Men ganska ofta tror jag väcker tankar i alla fall.
Men hur är det i din familj då? Liksom, har du med dina barn på tåget? Eller de är ändå lite, de är inte riktigt hängt med på svängen, eller?
Jo, alltså min 14-åring, eller snart 14-åring, fyller här i veckan. Hon, åtminstone när man tänker konsumtion, så är hon väldigt med. Mm. Och det tänker jag ju utifrån två hänseenden. Både vad gäller hållbarhetsaspekter, men också ekonomi. Så att, ja, och egentligen spelar det ingen roll vilken aspekt du utgår ifrån, för det får ju samma resultat. Men jag tycker att det är också en sak som vi måste lära våra barn, att hantera pengar på ett smart sätt. Det har ju också med att göra det som vi pratar om här, med karriär och jobb. Hur mycket måste du jobba? Ja, det beror ju på hur mycket utgifter du har. Så att jag tycker hela det där blir som ett helt system. Hon har fattat definitivt, och hon köper och säljer second hand och sådär. Så, där, så
att
hon är verkligen med på det. Senaste semestern vi gjorde, och även den innan, då tog vi tåget i Europa, och hennes kommentar kring det var att det är vibe. Så att det är liksom...
Ja.
Hon är verkligen med.
Ja.
Den lilla tjejen, hon fyller snart 11. Och hon, det är ju otroligt mycket påverkan ifrån TikTok. Ah. Den stora har ju också sociala medier förstås. Men jag tror att hon sållar på ett helt annat sätt. TikTok är, ja, jag vet inte. Jag är inte Snapchat heller. Men TikTok är, ja, jag vet inte. Det är så mycket konsumtionshets. Så att ifrån henne så får jag ju höra liksom varje dag i princip. Och jag, nu ska vi gå till den butiken, eller den har varit i den butiken, eller nu har den handlat det och jag behöver ha det här. Så att där, ja, då blir jag ju tråkmamman, verkligen. Men hon förstår ju också, det landar igen i botten på något sätt. Hon kan komma hem och berätta om liksom diskussioner hon har haft med sina klasskompisar om... Ja, men allt ifrån resor till konsumtion eller annat. Och jag menar, de har ju i princip enbart kläder, om vi ska titta på det, som är second hand. Och jag menar, det är i princip, ja, det är flera gånger i veckan som hon kommer hem och berättar att hennes kompisar har sagt, åh, vilken snygg, var du köpt den där? Och så har de själva då haft faktiskt en dialog kring second hand. Så att, ja, jag marinerar dem, kan man väl säga.
Nej, men det är ganska bra. Men det är så här, jag har ju många vänner som är väldigt proppsiga på att det är verkligen på något sätt mer som ett kall, men att man får inte göra fel, och då blir jag som är i närheten att jag känner mig att jag är för dålig, att jag inte presterar tillräckligt och sådär. Men lite som jag berättade för dig, Annika, att så här, utan att jag har tänkt på det, så jobbar jag ju lite mer klimatsmart i form av att så här, alla grejer som min son har, som vi har köpt hem, alltså sängar, byråer, lampor, tavlor, allt har jag liksom köpt där är folk på Blocket eller på Marketplace som så här säljer hela rum. Och jag bara, jag vill ha allt. Och jag åker och köper kläder i så här, ja, men det här är storlek, det här är en sopsäck. Jag tar allt liksom. Det har jag ju aldrig tänkt på är Liksom, jag tar det på något sätt bara för givet att det är det man ska göra, både för att det är ekonomiskt men också att det är så dumt att köpa kläder som man vet kommer användas några gånger och sen så ska jag ändå liksom magasinera det eller sådär.
Jo, men det beror ju på var man kommer ifrån, vad man har för bakgrund och vad man har i sig och vad man tycker är normalt och inte normalt, eller vad ska jag säga. Har man haft en uppväxt där man har fått ärva saker, det har jag alltid fått göra, till exempel, då har man det blir liksom mer naturligt. Men, men det blir ju, som jag sa till dig sist, alltså vi kan alla vara greenfluencers. Mm. Jag menar, för 4 år sedan när jag startade det här kontot, då var jag en helt vanlig person, det är jag fortfarande. Men nu råkar jag ha en större plattform. Men jag menar, vill verkligen påverka så är det ju din närhet som du ska påverka. Dina vänner, dina grannar, din familj, på jobbet, föreningarna du är med i. Så att ta alla tillfällen i akt. Och jag brukar säga det, skit i jante. Det handlar inte om att vi ska förhäva oss. Nej. Men vi måste ändå berätta för andra vad det är som vi gör som faktiskt är bra.
Ja.
Och sen är det ju också så, precis som du säger, att vi ska göra allt möjligt på alla möjliga olika områden. Men det är ju viktigt också att titta på, var är min största påverkan någonstans? Mm. Självklart så ska vi alla sopsortera, och jag tycker det är en självklarhet att cirkulera och handla second hand också. För många är inte det. Men det beror ju också på hur du lever i övrigt. Flyger du mycket eller hur transporterar du, hur använder, så att man får ju titta på sina egna avtryck och sen men vi kan prata om allt bra vi gör, för att det är det som tar oss framåt. Alltså forskningen visar ju att det är inte faktan som kommer ta oss framåt, utan det är det vi inspireras av.
Men och det är väl nu tänker jag bara så här, tillbaks till TikTok, för det är typ det som är grejen också, tänker jag, med din yngsta dotter, att oavsett om det är fakta eller inte på den där TikTok så kommer ju hon bli influerad. Eller hon, nu tar jag det som...
Ja! Ja!
Och det är typ så här, lite som vi också har pratat tidigare, att man måste ju börja prata om det. Även om man inte tror sig göra vissa saker, så är det väl bra att börja diskutera. Men hur har det varit för dig och din barndom och din uppväxt? Liksom, hur har du fått såna tankar därifrån också? Eller...
Ja, så man kan väl, hur är det? Man kan aldrig bli profet i sin egen hemstad, eller hur är det? Ja. Alltså, jag har ju egentligen allt det här med mig. Min mamma, det var liksom, det plockades svamp och bär i skogen och det gjordes egen, alltså allt i mat från grunden och egen müsli och hälsokost. Och, så att hon har ju aldrig pratat om det och
nej.
Om klimatsmart. Eller,
nej, utan, nej, visst.
Det var ju bara så som det var, och ärva kläder och allting sådär. Men sen när jag flyttade hemifrån och fick mina egna pengar och ja, på något sätt så tog inte jag till mig utav den fakta, vilket de flesta inte gör, som fanns, jag menar det fanns ju redan då. Ja. Så att då gick ju mitt liv väldigt mycket ut på, jag menar jag hade ju inga barn på jättemånga år från att jag hade flyttat hemifrån, så att det handlade ju om att sprätta pengar, så kan man väl säga.
Mm.
Använda upp det man hade och shoppa, och då visst, jag handlade väl kanske någonting second hand, men inte som
men
en,
inte som,
jag ser det här som en livsstil liksom.
Ja, just det.
Och det tänker jag också att, ja men jag tänker också att det också ändrats. Jag såg mig själv mer som en ägare förut.
Mm.
Nu ser jag mig som en användare.
Mm.
Jag läste en intervju med mig själv som någon hade återanvänt här, och då stod det, jag är så nöjd, vilket är det senaste inköp? Ja, men jag är så nöjd med det här fina skåpet som jag har som står i vårt sovrum. Okej, det skåpet, det finns inte kvar längre, för det bor hos någon annan nu. Så att det är liksom hela tiden, det beror på hur... Ja, så tycker jag också att man ska vara nöjd med det man har. Det handlar inte om att man hela tiden ska hålla på. Man ska inte följa trender och haka på olika saker. Men vi är, människor är förändliga och det sker andra saker. Vi har till exempel flyttat ett par gånger och allting passar inte på alla ställen. Och då är det bättre att det får älskas av någon annan än att det bara står och samlar damm.
Sen är det ju lite kul med trender. Man märker ju att de kommer ändå tillbaka. Så har du köpt dem någon gång, så kommer de ändå att kunna användas, för det är så inne igen. Alltså jag är så chockad över hur folk ser ut liksom, nu när det här var 90-talstrenden, och jag känner bara, gud, såg jag ut så där som ungdom liksom.
Men så kommer man... de ser ut nu.
Ja, men det är så, och så kan man hitta grejer nu som bara, alltså tar jag på mig det här, då är jag ju inne igen liksom.
Ja.
Ah, hemskt.
Visst är det så.
Ja, visst. Men hur har du ändå känt det liksom? För jag menar, du hade ju ett liv då och ett liv nu. med barn och en annan typ av ändå inriktning på ditt företag. Men har du tyckt att föräldraskapet har varit någon form av karriärbroms, eller har det varit på något annat sätt för din del?
Jag har ju då drivit eget i två olika omgångar. Den ena var innan jag skaffade barn. Och jag inte visste att jag skulle ha barn.
Nej.
Och den andra nu startade jag för, är det 4 år sedan? Ja. Och däremellan har jag varit anställd. Och innan det har jag också varit anställd. Och som i alla andra frågor för att trivas på ett bolag, så har det ju med att göra vad man har för ledarskap.
Ja.
Och under den här perioden som jag var anställd mellan att jag avslutade mitt egna företag då när jag fick barn och nu, så har jag faktiskt jobbat väldigt länge på ett och samma bolag med fantastiskt ledarskap. För jag tog nämligen beslutet när jag fick barn att jag vill inte jobba heltid. Jag vill inte lönarbeta mer än 50-60%.
Mm.
Och det är väldigt, väldigt många företag som inte får det att funka. Man ser inte det som en möjlighet. Man ser det snarare som någonting jobbigt. Så att jag har ändå kunnat göra karriär inom citationstecken. Alltså, det är ju väldigt olika vad man ser som karriär. För mig är inte karriär att liksom hoppa uppåt på stegen. Att bli chef, att få mer ansvar, få fler folk. Utan göra mer utvecklande saker och jobba med sånt som jag tycker är kul. Det har varit karriär för mig. Och det har jag ändå haft möjlighet att göra och få utveckla mig trots att jag inte har jobbat heltid. Så att det är ju helt ovärderligt att ha ledare som man kan hitta en bra lösning med. För alla vill ju olika. Och just då när jag var anställd, det kloka där var, för de flesta bygger ju ändå upp sina roller kring 100%.
Ja, visst.
Och det som hände då var att vi var flera som delade på samma tjänst.
Mm.
Vilket så här i backspegeln och även då, alltså det var ju så bra. Bolaget fick 2 hjärnor, vi hade roligare och ja, men alla fick ihop det de ville liksom. Så att det är lite synd faktiskt att företag inte nyttjar det bättre. Och efter det här så ändrades hela ledningsstrukturen på bolaget jag jobbade på. Och det var inte accepterat längre att jobba deltid. Och så det var
det
faktiskt därför som jag drog
jag
igång.
Att du säger, för att det är så många som inte accepterar. Alltså under 100%. Jag vet inte hur många gånger jag har stöttat bolag och sagt det. Men ni behöver inte ha en heltidstjänst. Jo, men det måste man ha.
Nej.
Men ta inte in personer.
Nej, men det är en föreställning.
Ja, det här är så bra att du säger.
Dessutom tänker jag att jobbar man inte heltid så är man väldigt mycket mer effektiv. Jag vet inte vem det är bra för. Men ofta får jag höra att man får ut mycket mer utav mig. Även fast jag är inte på plats lika mycket. För att man liksom, man sållar bort saker som inte är mycket.
Men jag tänkte berätta gärna också kring det här. Hur fick du ihop livet? För att småbarnstiden är inte det roligaste som finns här i livet. Och så är man liksom, att inte jobba 100% kanske var mer en nyckel till att kunna få överleva småbarnslivet. Eller hur har det varit för dig?
Ja, men det var min räddning.
Mm.
Dels utifrån att hitta balansen, att hinna med alla delar som jag ville, men också för att jag har begåvats med 2 barn som inte har sovit. Oh. I princip, jag ska inte säga ingenting, men,
nej, men
jag såg ju som sagt framför mig att ungarna skulle liksom ligga under något bord någonstans och jag skulle jobba och leva livet. Det låter ju hemskt så här i efterhand, och det var väl inte så jag menade egentligen.
Nej, men jag tror att vi alla förstår.
Ja, jag hade någon bild av att ja, men det där löser väl sig. Och båda mina barn har alltså vaknat mellan 40 och 60 gånger per natt.
Mm.
I över 2 års tid per barn. Vilket innebär alltså den hjärndimman.
Mm.
Den man inte leker med. Och jag kan känna att även om man har barn som inte vaknar så ofta, så att orka både att prestera på jobbet men också faktiskt att vara en bra förälder och en bra mamma. Ja, jag vet faktiskt inte. Men det som hjälpte var ju som sagt att jag inte jobbade heltid. Jag jobbade med saker som var kul och jag jobbade med ledare. Alltså för mig är det, om jag inte har den här mellanmänskliga kontakten och helt transparent, det kan låta som klyschor, men alltså lite så här, faktiskt vara vän med de man jobbar tillsammans med. Både ledare och de runt omkring. utan det så, och flexibelt att ha möjlighet att, ja, men välja var man vill jobba eller kanske också när, lite beroende på vad man har för möjlighet till det. Men för mig har det blivit nyckeln. Mm. Och jag har känt, jag vet inte, jag hade väl kanske ingen plan på hur länge jag ville jobba deltid, men nu, alltså jag tror inte att jag är anställningsbar faktiskt. Och att jobba, jag har testat en liten sväng att jobba heltid innan jag startade mitt företag den här gången, för att ja, jag ville jobba med hållbar omställning och att göra det, att få en kvalificerad roll som anställd under 100%, jag hittade inte det någonstans. Nej. Så då tänkte jag, men jag testar då, jag kör 100%, men nej, det var inte bra. Det var inte bra för mig, det var inte bra för min familj, så att då körde jag igång eget. Så nu kan jag styra igen.
Men inte det är ganska skönt?
Det är väldigt skönt. Sen är det ju så här, jag ska ju säga, jag är ju kontrollmänniska. på tal om att vilja ha ordning och reda.
Ja.
Så att även om nu när det här spelas in så är vi ju i maj månad. Och ja, jag har skrivit på ett nytt kontrakt för hösten hos det företag som jag jobbar nu. Vilket egentligen borde få mig att känna mig, ja, men gud vad skönt nu. Och det tycker ju en del av mig. Men den andra är ju så här, vad ska hända efter december?
Ja.
Så att egentligen så borde jag ju kanske vara en person, eftersom jag gillar lite trygghet, så borde ju vara en person som gillar att vara anställd. Men jag behöver också ha hela friheten som jag kan få genom att ha eget.
Men hur går familjelivet nu då? När du var tonårsbarn och inte småbarnslivet liksom?
Ja, det var faktiskt någon som sa till mig, för jag sa, ja men som småbarnsmamma, så, men du är inte småbarnsmamma. Nej, nej just det, det är faktiskt inte.
Nej.
Så det, man är liksom i det och det är svårt att förstå när man har klivit ur på något sätt. Men ja, det var väl någon vis som sa, små barn, små problem, stora barn, stora problem.
Ja.
Låter hemskt, men det är inte så att man endast behövs mycket när barnen är små.
Nej.
Det är olika faser och olika saker som sker. Det är inte bara läxläsning, utan det är ja,
men
allt
livet.
Möjligt som behöver sorteras, ja, och fixas med liksom.
Ja.
Så att ja, jag är ganska då nybliven tonårsmamma. Och det är en utmaning.
Men hur är det nu i alla fall? De sover och du kan få sova, så att du ändå har återhämtning på det viset.
Ja, men ja, oj, nu är det snarare så att de inte vill vakna i morgonen. Så som sagt, alla faser har sin har sina utmaningar, men det är ju absolut inga problem.
Mm.
Men nu får vi se, nu kanske det blir att man inte får sova av andra orsaker. Vi har köpt ett sånt här livepass till Grönan, till den stora. Så att hon har nog tänkt sig att gå på en del konserter. Vi har faktiskt inte tagit diskussionen än om hur länge man ska vara på Grönan och så vidare. Men att vi ska vara uppe och möta upp och sådana saker.
Ja,
det, så blir det ju.
Gud, då känner jag bara så här direkt. Bara, när jag hamnar i den sitsen, jag kommer ju bara ligga orolig. Kommer behöva vara verkligen så här. Se till att Theo kommer hem ordentligt och hela tiden.
Exakt, då får du ringa mig. Nej, men det tror jag är väldigt viktigt också. Att vi vågar prata om de här sakerna. Alltså, oavsett om det är hållbarhet, graviditet, ja, karriär.
Ja.
Hur gör man när barnen sen blir tonåringar? Alltså att verkligen dela. Det tror jag är nyckeln.
Ja. Men har du någonsin känt någon form av skuld eller skam att det inte var den här perfekta föräldern som normen i samhället har?
Hur är den då? För jag tycker att normen är att du ska jobba hela tiden, att det är det som är fokus, och så ska barnen, lite så den bilden jag hade, att de ska bara hänga med.
Ja.
Jag menar, kollar man nu på, jag fattar inte, då känner jag mig jättegammal när man kollar på alla unga entreprenörskor som är kanske 23-25 och de har en unge på armen och de jobbar ändå. Nej, det ska liksom inte vara mammaledigt. Och alla gör ju som de vill, och det dömer jag inte någon, varken åt ena eller andra hållet. Det tycker jag vi ska undvika att göra, för att det vet man själv bäst vad som är bäst för en själv och ens egen familj. Men jag är imponerad, för att jag skulle inte palla.
Nej. Alltså jag tänker också på det här när du inte har någon sömn. Alltså har man ingen sömn så funkar man ju inte. Kroppen vill ju bara stänga ner.
Nej, men så att det kanske också är olika. Och det brukar jag säga till personer som ska få barn. Du vet inte vad det är för barn du får.
Ja, men exakt. Nej, men jag visst.
Så att man får väl bara go with the flow lite, kanske.
Ja, typ så. Men har du på något sätt tänkt, eller har föräldraskapet blivit som du har tänkt dig, med tanke på att du tänkte ju från början att inte skaffa barn?
Det tror jag inte.
Nej.
Det blev, ja, allt ifrån att jag kunde knappt gå efter vecka 20 i graviditet nummer ett. Wow. Vi hade på kontoret jag jobbade, så hade vi som en, tänk en Finlandsbåtshiss.
Ja.
Det var bara tre våningar, men det var en sån med glas och den gick väldigt långsamt. Och jag satt på våning ett och skulle äta lunch på våning tre. Och jag kunde inte gå i trappan för att jag hade sån foglossning och såna problem. Så jag fick ta den här, det blev walk of shame. Jag fick ta den här, ding, dong, lät hissen när de kom upp liksom. Så att dels graviditeten, det var inte alls som jag hade tänkt mig. Födseln blev inte som jag hade tänkt mig, för jag fick kejsarsnitt. Det här med sömnen, det blev inte som jag hade tänkt mig. Det här med kläder blev inte som jag hade tänkt mig. Så att och sen har det fortsatt ungefär så där. Så att jag, återigen, go with the flow. Man kanske inte bara ska föreställa sig så himla mycket, utan det blir lite vad det blir.
Och det är ett väldigt bra tips, att man kan faktiskt inte bestämma vilket barn man får, och man kan inte styra det, vilket många tror. Eller det är min upplevelse, att många tror att man kan styra sitt barn att bli det ena eller andra hållet liksom, men...
Jo, men också det här med vad ens egna förväntningar är. Och hur man ska vara som förälder. Sånt vet du inte heller.
Nej.
Alltså, vem ska jag bli, den stränga? Jag ska ha si och så med regler eller inte. Eller, alltså, det beror också på vad man får för barn. Och vad som händer efterhand. Och, så att, ja, jag tror att vi skulle vara lite mer bekänta av att, ja, att se vad som sker, helt enkelt. Det är inte vara så bestämda.
Nej. Nej, men verkligen. Men jag tänker så här, Annika, vi kommer behöva avrunda lite. Men jag tänker att jag skulle gärna vilja höra ett tips från dig till föräldrar som är i liksom småbarnsåldern. Hur de ska tänka kring hållbarhet och klimataspekten hemma.
Jag tycker att man ska göra en sån här fotavtryckskalkylator på nätet. Och verkligen, då ser man ju hur ens fotavtryck ser ut. Alltså vad för typ av avtryck man har på klimatet. Och lite som vi var inne på innan. Hur reser man? Vad äter man? Ja, vad konsumerar man? Hur placerar man sina pengar? Alla sådana saker. Så att det, där tycker jag att man ska börja. Och sen så ta dem. Dels tycker jag att man ska plocka lågt hängande frukter. Vad kan vi göra som är enkelt i vardagen? Vad kan vi ställa om och förbättra? Och så ska vi förstås inte glömma bort och berätta det för andra när vi har testat nya vanor. Och man kan ju vara bjussig i det också. Och verkligen säga att nej, men det här funkar inte för oss. Eller nu testar vi det här istället. Eller har du testat det här? Så att man börjar lyfta det här skavet som jag tror att många har. Eller intresset. Och vi behöver inte vara 100% som förändras. Vi kommer bli till slut att vi behöver gå åt det hållet. Men för att få en tipping point, att vi får med oss många, många fler, så behöver vi vara ungefär 25% som faktiskt börjar ändra beteende. Så att börja ändra beteende och inspirera varandra. Antingen genom att snacka när ni är på någon middag eller dela i sociala medier. Antingen dina egna grejer ifall du gör som jag och släpper Jante. Eller dela sånt som andra gör. Och jag tycker att det var så himla kul, för du och jag hade ju en live för ett par veckor sedan.
Ja.
Och då sa jag till dig så här, men gud, får du ihop ditt liv? Ja, men jag gör ju så här, sa du. Eller jag gör ju den här delen i min verksamhet. Ja, men gud, berätta om det. Och sen ser jag att du har berört det. Det är så befriande, tycker jag. Att dels att känna att det faktiskt är så att vi kan påverka varandra till det bättre. Men också så skönt att få se en hel människa.
Men alltså, det är på något sätt... Men det var ju också kopplat till det här att jag tyckte jag bara tar saker för givet liksom. Och när du bara, men du kanske ska berätta det och bara...
Ja, men vi får ju bara se ett litet nyckelhål, ett litet smakprov, och då får vi ofta se det glada och härliga. Men ja, jag älskar när man kan få se lite mer av människan.
Och jag är stort alltså fan av ditt jobb och är väldigt tacksam för att du verkligen pushar och trycker. Och jag kommer inte ihåg, om du kommer ihåg, men för några... Och det var under pandemin, så skrev du och jag under julen för att vi tipsade varandra om olika julpynt som vi hade köpt in på second hand.
Ja, vad bra. Ja, men det minns jag faktiskt inte, men det låter som jag.
Men det var så roligt för att jag hade precis lagt upp att så här, åh, här har jag varit och köpt det här. Och du bara, men gud, jag har ju köpt det likadant fast på det här stället.
Åh, kul.
Ja, det var ganska kul. Men jag tänker, det var inte sista frågan till dig. Jag har ju en fråga ur burken.
Yes.
Det här är ju massa frågor blandat från tidigare gäster. Som jag tänker att när du säger stopp så drar jag upp en lapp. Så får vi se vad det står på den.
Mm. Då säger jag stopp.
Ah. Vad gör du för att få glädje i vardagen?
Då ska jag säga att jag... Två saker tror jag som jag tänker spontant. Det ena är att vistas i naturen.
Mm.
Spelar ingen roll vad jag är på för humör, men det blir alltid bättre.
Ja.
Det andra är att lyssna på musik. Bra musik på hög volym.
Varför
sjunga och dansa. Ja, men det är nog eurodisco, va?
Ah, läckert, läckert.
Någonting åt det hållet. Det behöver inte gå så långt bak som till 90-talet. Men
nej,
någonting
men bra.
Med bra dunk som gör att jag blir glad.
Det blir super. Ja, men jättebra. Stort tack, Annika. Nu har vi fått lära känna dig och dina tankar. Och fått väldigt mycket tips och tricks med en insikt där, tänker jag också. Kring just det här att man ska våga börja prata. Och inte ta en massa saker för givet och skita i Jante.
Ja, och våga känna efter själv. Vad vill du? Titta inte på normerna eller sånt som du hade en föreställning om innan du blev gravid.
Mm, ja, men verkligen. Så stort, stort tack. Och jag önskar dig lycka till med alla projekt och uppdrag här framöver.
Ja, men tack. Detsamma.
Ja, ha det så bra. Hej, Svej.
Detsamma. Hej.
Du har precis lyssnat på Päronsnacket med mig, Klara Maria Mach. Gillar du podden får du gärna prenumerera och recensera. Kika gärna in Päronsnackets Instagram för att säga hej, tipsa på vem du skulle vilja ha med i podden eller om du bara vill dela med dig av din historia. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs. Hej svejs!